Alltså jag tycker det är så kul att vara här i den här nya lokalen som ni har ordnat. Den är ju fantastisk. Jag har varit alldeles begejstrad igår när jag kom hit och såg vilken häftig lokal ni ändå har fått. Här slår väl baptistkyrkan, tycker jag i alla fall. Den kan de få behålla, höll jag på att säga. Ja. Ja, men det här, jag tycker det här var väldigt bra. Det här har ni fått till det bra. Det är ju påskdagen idag, så att ett givet ämne hade ju varit Jesu uppståndelse. Men jag vet inte, jag är en sån där, jag kan inte alltid följa de här texterna som är och temana, utan jag... ja, så är det. Så det är inte vad jag kommer att tala om. Inte Jesu uppståndelse idag. Jag kommer att tala om ett ämne som jag kallar för Vem du är i Kristus Jesus. Jag tror att det är jätteviktigt, och det här, när jag tittar på det här, och säger jag verkligen, wow, vilket fantastiskt budskap det här är, alltså. Det är riktigt bra. Jag vet att man kan ju säga, tillhör du dem som ibland kan känna dig väldigt misslyckad som kristen? Du kanske känner så här, nej, men jag lyckas inte göra alla de här grejerna som jag tror man ska göra. Jag tycker jag bara faller i synd hela tiden. Allt är väldigt jobbigt, jag känner mig värdelös. Du kanske tvivlar på din frälsning ibland till och med. Jag tror att känner du så är du inte ensam. För det finns väldigt många människor som gör det. Man känner att man är liksom misstag. Man ser bara sina egna synder och fel. Och man gräver ner sig i allt det här. Och man känner, nej, det här är ju ingenting. Men jag vet att det här är faktiskt helt i onödan. Det är för att när vi förstår vilka vi är i Jesus Kristus, alltså vad han har gjort för oss, när vi förstår vidden av vad det innebär att vara en på nytt född kristen, då finns det ingenting, tror jag, som kan hindra oss. Ingenting. För att förstå det här så ska vi börja redan från grunden. Jag vill arbeta mig fram då från grunden till våran position där vi är idag. Och det första vi ska se på då, det är vem människan var när Gud skapade henne. Alltså vem människan var före syndafallet. Hur Gud skapade oss. Och då vill jag läsa ur psalm 8. Och jag läser ur 1917 års översättning. Jag läser hela psalm 8. För sångmästaren till Gittit, en psalm av David. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himmelen. Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att nedslå fienden och den hemgirige. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne? Eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till ett herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter, får och oxar, alla sammans. Så och vildmarkens djur, fåglarna under himmelen och fiskarna i havet. Vad som vandrar havens vägar. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Den här psalmen får, vilket vi ska se lite senare, en speciell uppfyllelse också i Jesus. Men den talar ändå om för oss hur Gud skapade människan från början. Och liknelserna med skapelseberättelsen är väldigt slående. Jag vill läsa ett par verser där också. I första Moseboks första kapitel. Och den 26 versen till den 28. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa, nej, vi stannar där. Vers 31 står det så här också. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Vi får alltså se utifrån den här ställen att Gud, han skapade ursprungligen en fantastisk skapelse. Allting var mycket gott. Han skapade människan till sin avbild. Han krönte människan med sin ära och härlighet. Och han sätter henne som herre över sina händers verk. Och så gav han den här befallningen som stod i vers 28 här. Att vara fruktsamma, förökade och uppfyll jorden. Lägg den under er. Råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över alla djur som rör sig på jorden. Så Gud gav alltså människan mandatet att råda över skapelsen, lägga skapelsen under sig. Vad innebär då det? Ja, alltså självklart så innebär det att människan blev satt att förvalta och vårda den här fantastiska skapelsen som Gud hade gett oss. Men jag tror att det finns en djupare betydelse än så också. Det hebreiska ordet för att lägga under är kobash. Och jag ska säga det på en gång, jag kan inte hebreiska, men jag kan slå upp i lexikon. Och enligt Strongs hebreiska lexikon, och Strongs lexikon, det är sånt här auktoriserat man använder ofta när det gäller bibelöversättningar. Strongs hebreiska lexikon, så betyder ordet kobash att trampa ned, att inta, att underkuva, att lägga bojor på, hålla nere och bringa till underkastelse. Och det hebreiska ordet för råda, det är rada. Och det betyder att regera, ha herravälde över, att underkuva och att trampa ner. Och de här orden har ju väldigt starka betydelser. Och jag tycker att det låter som att ska man bara applicera det på att de skulle vårda den goda skapelsen, så är det ändå ganska tungt. Liksom trampa ner och underkuva och bringa till underkastelse. Jag tror att det är så här att Gud här ger människan faktiskt mandatet att stå emot den tidigare fallna delen av skapelsen. Alltså djävulen och hans änglar som hade gjort uppror mot Gud, kastats ut ur himlen. Och fanns det faktiskt redan på jorden. Gud gav dem mandatet att stå emot honom. Så man kan ju säga alltså att människan hade en väldigt hög position inför Gud. De har skapat hans avbild. De har skapat att ha en djup relation med honom. De fick vandra med Gud och ha en intim relation med honom där i lustgården. Och så har de fått det här mandatet. Och det var det som var Guds tanke med människan. Som vi vet så hände ju någonting förskräckligt. Djävulen kom och han frestade människorna. Han började med att säga liksom att Gud sa att om ni äter det här trädet med kunskap om gott och ont så ska ni döden dö. De fick ett enda förbud som de inte fick göra. Bröt de mot det, då skulle de ju döden dö. De fick en fri vilja alltså. Djävulen kommer dit. Han börjar ifrågasätta Gud. Och så säger han så här: har Gud verkligen sagt? Säger han. Har Gud verkligen sagt? Han såg en tvivel i människorna. Sen slår han i med en lögn att ni ska visst inte dö om ni äter det här trädet. Och så dundrar han sen i med en ärkefrestelse att ni blir som Gud. Vi vet att människan faller för den här frestelsen och äter av trädet. Och istället då alltså för att lyda Gud och råda över skapelsen och lägga den under sig, så gör hon så att hon lyssnar på ormen, hon äter av trädet. Och lämnar faktiskt på sätt och vis därför över mandatet att råda till honom. Alltså konsekvenserna av olydnaden blev förödande. Efter att ha förkunnat sin dom över kvinnan och över ormen, så säger Gud så här till mannen att därför ska marken vara förbannad för din skull. Paulus säger i Romarbrevet 8:20 att skapelsen blev lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom, alltså Adam då, som lade den därunder. Och Johannes säger vid tillfället i sitt första brev att hela världen är i den ondes våld. Så att genom människans synd så hamnar alltså skapelsen under förbannelse, under förgängelse, och kommer en ondes våld. Och det mandat som Adam hade fått att råda, det lämnade han i praktiken faktiskt över till Satan. Sjukdom, lidande och till sist död blev frukterna av mänsklighetens synd. Den värsta konsekvensen, det var ändå det som hände med människan själv. Och det för oss in på nästa punkt då i vår lilla resa här. Nämligen vem människan blev eller är efter syndafallet. Från alltså att varit beklädda med Guds härlighet, de hade vandrat i en intim gemenskap med Gud, så hände någonting förskräckligt. Människan dog en andlig död. Människan förlorade härligheten från Gud. Det står i Jesaja 59:2 att det är era synder som skiljer er och Gud ifrån varandra. Era missgärningar skiljer er Gud ifrån varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Och vet att i Psalm 36 och vers 10 står det att hos Gud finns livets källa. Människan syndade, livsgemenskapen bröts. Hon dog en andlig död. Och härligheten som Gud hade beklätt med lämnade alltså människan. Står i Romarbrevet 3:23 alltså att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och i Romarbrevet 6:23 att syndens lön är döden. Och den här hemska sanningen faktiskt om oss själva, för den är ganska hemsk, den beskriver Paulus i det tredje kapitlet i Romarbrevet från den tionde versen. Det skriver han så här: det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe, sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. Och för att göra det ännu värre så säger han så här i Efesierbrevet också, det andra kapitlet. Och från vers 1 där. Så här. Också era Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis. Och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra syndiga begär. Och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Här kan man säga att det ser ju faktiskt fruktansvärt mörkt ut. Allt det goda som Gud hade skapat liksom varit fördärvat och det ser ju riktigt, riktigt hemskt ut. Och så långt alltså de dåliga nyheterna kan man säga. Nu ska vi vända på steken och så ska vi istället gå över till de goda nyheterna. För det finns goda nyheter och det är ju att Gud hade en plan att han sände sin son Jesus Kristus. Det vet vi. Men har vi verkligen förstått vad det egentligen innebar det Jesus gjorde och hur total hans försoning faktiskt är? Det får oss in på min nästa punkt i min lilla resa här, nämligen Jesu fullständiga försoning. I Filipperbrevets andra kapitel, det här vet jag att jag var inne på sist jag var här också, men det spelar ingen roll, det tål att upprepas. I Filipperbrevets andra kapitel och från den femte versen så står det så här: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt när han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Så här kan man alltså läsa att Jesus, som är den allsmäktige skaparen av allt skapat, han utgav sig själv och han blev människa. I 1917 års översättning så står det att han utblottade sig. Och enligt det här Strongs lexikon då, vid grekiska den här gången, så betyder ordet, som för övrigt är kenosis ifall någon är intresserad, att han uttömde sig och att han gjorde sig tom. På ett annat ställe i Hebreerbrevet så står det att Jesus i allt måste bli lik sina bröder. Som andra ord, Jesus som var Gud, sonen som blev människa, så kommer i köttet. Han blev verkligen sann människa. Han fick samma naturliga begränsningar som vilken människa som helst. När han vandrade på jorden så gjorde han det som människa. Alltså Jesus var Gud i sin natur. Han har alltid varit Gud, han är Gud, han kommer alltid att vara Gud. Han har aldrig upphört att vara Gud. Men det var som människa, som den andra Adam, som Jesus vandrade på jorden. Det var som den andra Adam, som människa, som han blev frestad och som han blev prövad. Alltså Jesus hade som människa, kan man säga, den position som de första människorna hade inför Gud före syndafallet. Det är för att Jesus hade aldrig syndat, han var född syndfri, men han var fortfarande en människa. Evangelierna berättar hur han, driven av den heliga anden, kom ut i öknen, han fastade där 40 dagar. Han kommer sedan att bli frestad av djävulen, och de här frestelserna, det var faktiskt samma frestelser, samma karaktär på frestelser som de första människorna fick och som de föll för. Och de här frestelserna, de fick Jesus som människa, därför att Gud, står det i Bibeln, kan inte frestas av det onda. Jesus var mänsklig. I Hebreerbrevet 4:15 så står det att han blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Så vad Jesus gjorde, det var alltså att lyda den här befallningen att råda över skapelsen och lägga den under sig. Han la Satan under sig. Och han lyckades med det, alltså, som de första människorna misslyckades med. Han gjorde det. Jag vill läsa ett ställe ur Hebreerbrevet, det andra kapitlet. Och här citerar också författaren psalm 8 som jag läste ur tidigare. Så här står det i Hebreerbrevet 2 från vers 5. Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat: vad är en människa eftersom du tänker på henne? Eller en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära. Allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom utlämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Och så vers 14 sen. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sina liv. Alltså Jesus, genom att han blev människa och i lydnad till Gud, la allt det här under sig. Han stod emot Satan, han stod emot frestelserna och levde hela sitt liv alltså totalt utan synd. Så kunde han lägga grunden för det som han sen skulle göra. Nämligen att han genom sin död gjorde om intet Satans makt. Han krossade Satans makt, han befriade alla dem som har varit fångna i djävulens våld, alltså hela mänskligheten. Och vet att den här döden, den led Jesus på Golgata kors. Och det här för mig in på ett av mina favoritbibelställen. Jesaja kapitel 53 och verserna 4 och 6 vill jag läsa. Tänk att jag får läsa dem i den här predikan också. Jesaja fick skåda in i framtiden över 700 år innan Jesus kom. Och det är så detaljerat och så underbart så att det här kan man återvända till många gånger. Jesaja kapitel 53 och vers 4 och 6 så står det så här. Att det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all våran skuld lade Herren på honom. Alltså Jesus tog all våran sjukdom, han tog all våran svaghet, han tog all våran synd. Och så bar han det rättvisa straffet för våran synd, han blev genomborrad för våran skull. Straffet var lagt på honom, står det, för att vi skulle få frid. Och all våran skuld lade Herren på honom. Paulus beskriver det här i andra Korinthierbrevet 5 och 21 som att den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och i Galaterbrevet 3 och 13 så står det att Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Så att med andra ord, alltså Jesus, han besegrade Satan. Han gjorde djävulen maktlös. Han befriade skapelsen. Han lade den under sig. Han besegrade förbannelsen, han blev en förbannelse. Han besegrade syndanaturen, han blev gjord till synd. Han besegrade förgängelsen när han uppstod ifrån de döda. Alltså Jesus fullbordade allt när han dog i vårt ställe och när han uppstod igen. När han utgör sitt dyra blod för oss. Att genom Jesus så var vi tillbaka till en relation som vi, med Gud som vi skapade alltså till att ha. I honom så var vi tillbaka till vår ursprungliga position som vi hade före syndafallet. Och det för oss alltså in då på nästa punkt, nämligen vem du är efter frälsningen, eller vem du är i Kristus Jesus. Alltså på grund av försoningen som Jesus fullbordade så kan vi av ren nåd förklaras rättfärdiga inför Gud. Och då vill jag läsa här ur Efesierbrevet igen. Vi läste ju där ur de första verserna i Efesierbrevet 2, allt det här negativa. Men det vänder på sig sen efter den tredje versen. Det vänder på sig. Så står det så här i den fjärde versen i Efesierbrevet 2. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Alltså när vi genom tron tillräknar oss den här nåden som Gud ger oss för Kristi skull. Vi blir uppväckta tillsammans med Kristus. Vi blir satta med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Vi blir hans verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och det här sker ju när vi blir som Jesus kallade det, födda på nytt. Paulus som skriver i andra Korinthierbrevet 5 och 17 att om någon är i Kristus så är den en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Och Gud beskriver genom profeten Hesekiel som att jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar, håller mina lagar och följer dem. Och aposteln Petrus han säger till och med på ett ställe att vi genom Guds löften ska få del av gudomlig natur. Inte så att vi skulle bli gudar, det är en farlig villolära, utan Gud tar sin boning i oss. Som på nytt födda så ser inte Gud längre på oss som syndare, utan Gud ser på oss som heliga och rättfärdiga. Inte för att vi oss själva har gjort oss förtjänta av det, utan därför att vi är i Kristus Jesus. Jesus blev gjord till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det var verkligen ett saligt byte som ägde rum på Golgata kors. Och jag tror att det här är väldigt viktigt att förstå, därför att det kanske inte alltid känns på det här sättet. Det kanske inte alltid verkar på det här sättet, men det är ändå på det här sättet. Det är ett objektivt faktum att vår position inte längre är att vi är syndare, utan vår position är att vi är rättfärdiggjorda, vi är rättfärdiga. Får ni inte missförstå det här som att jag säger att vi aldrig mer syndare, att vi är perfekta på något sätt, för det är vi inte. Vi faller och vi syndar hela tiden. Men vad jag säger är att vi är frikända, vi har fått en frikännande dom i Kristus Jesus. Därför att Jesus har tagit vårt straff. Och vår position i Gud eller i Kristus, den ändras inte av att vi faller ibland. Därför att vår position i honom beror inte på vad vi har gjort, utan det beror på vad han har gjort för oss. Vi har den på grund av att vi är i Kristus Jesus. Så att några helgon, alla katolicismen, existerar inte. Utan alla troende är i Kristus heliga. Kanske någon säger så här, eller tänker så här, ja men jag känner mig inte speciellt helig. Petrus han skriver så här att ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det första Petrus brev 2:9. Ja, du kanske säger så här, ja men jag ser på mig själv som en syndare och som att jag är orättfärdig. Paulus han säger så här, så ska ni se på er själva, ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Ja, men jag känner sån fördömelse och jag känner sån förkastelse. Lyssna på det här. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det är också Romarbrevet 8. Ja, men det finns så mycket som för mig bort ifrån Gud. Ja, men vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet att för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Okej, men hur ska jag då kunna vara säker? Ja, Jesus själv han säger så här att amen, amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Vad innebär då det här? Jo, att när vi förstår vilka vi är i Kristus så kommer vi inte längre att kämpa och streta och sträva efter att bli rättfärdiga, utan vi kommer att handla därför att Jesus har gjort oss rättfärdiga. Han har rättfärdiggjort oss. Vi är nya skapelser i Kristus Jesus, skapade till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Johannes han skriver så här i sitt första brev i det 5:e kapitlet, att allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som besegrar världen, vår tro. Vem är det då som är född av Gud? Ja, det svarar han själv på i den första versen. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Så med andra ord, i Jesus Kristus så är du en övervinnare. Segern är din, segern är min, därför att Jesus Kristus har segrat. Jag vill läsa en sak här i Efesierbrevet, där Paulus väldigt tydligt talar om detta. Han förklarar vad det handlar om i första kapitlet i Efesierbrevet från den 3:e versen. Och det här är värt att ta till sig på alla sätt. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. liksom han innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har också vi fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är vår handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Alltså Paulus räknar här upp så mycket saker som vi redan har i Kristus Jesus. Inte sånt som vi ska få, utan sånt som vi har. Och därför när han fortsätter läsa sen, han fortsätter här och skriva. Den här bönen han säger, den går inte ut på att vi ska få någonting, utan den går ut på att vi ska upptäcka vad vi faktiskt redan har. Jag läser vidare. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är ibland de heliga. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och ni vet att det här är en bön som ligger på mitt hjärta också. Att vi ska förstå vad vi har i Kristus Jesus. Och vi ska förstå vilka vi är i Kristus Jesus. För jag tror att när vi förstår det så finns det ingenting som kan stoppa oss. Ingenting. Orkar ni en liten stund till? Ni gör det? Okej. Då går jag vidare. Nu har vi lagt en liten grund här om vilka vi är i Kristus Jesus. Jag ska inte hålla på så jättelänge till, men vi kan fortsätta ändå på då och se på vad det här faktiskt får för konsekvenser i våra dagliga liv. Och vad vi faktiskt är kallade att göra i Kristus Jesus. Vi vet vilka vi är, nu ska vi se vad vi är kallade att göra. Vi vet att Sivan läste här i Markus evangeliet. Missionsbefallningen. Och det är ju en programbeskrivning kan man ju säga för vad vi är kallade att göra i Kristus. Jag vill läsa det här, upprepa ett par verser i Markus evangeliet 16 kapitel. Det här kan vi, men det är värt att lyssna på. Han sa till dem från den 15 versen: gå ut i hela världen, predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, den som inte tror ska bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna. Och dricker de något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på de sjuka. Och de skall bli friska. Sedan herre Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. De gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Så här ser vi väldigt tydligt vad uppdraget är. Vi ska gå ut i hela världen, vi ska predika evangelium. Och när vi gör det så står det att tecken skall följa dem som tror detta. Vi skall tala nya tungor, vi skall lägga händerna på de sjuka, vi skall driva ut demoner och så vidare. Och vilka var det då som skulle göra det här? Var det några supersmoda predikanter som vi har sett på God Channel? Var det Benny Hinn bara som skulle göra de här grejerna? Nej, alltså de ska också göra det. Men inte bara de, utan de som tror detta skall tecknen följa. Det handlar alltså faktiskt om dig och det handlar om mig. Och för att förstå det här lite bättre så kan man ju bara titta på Jesu liv och gärning. Ni vet att i evangelierna så är det sprängfyllt med hur han går runt. Han botar de sjuka, han befriar de besatta, han ger dem blinda syn, de döva hörsel. Han väcker till och med upp döda. Och vi läser också i evangelierna om hur Jesus delegerar det här uppdraget. Först till de 12 apostlarna, de får gå ut och till byarna runt omkring. Sen så utvidgar han det och så delegerar han det till 70 personer, eller 72 i vissa handskrifter. Och han ger dem makt att predika evangelium, han ger dem makt att bota sjuka, han ger dem makt att driva ut demoner. Och sen läste vi här hur han faktiskt ger det här uppdraget till alla lärjungar. Han ger exakt samma uppdrag med samma auktoritet till alla troende i alla tider. Och i Apostlagärningarna, som är en bok om de första kristna, man skulle kunna kalla det den heliga andes gärningar egentligen, så får vi se många exempel på det här. Jag skulle vilja läsa där ett par verser i det 5:e kapitlet. Hur Gud verkar genom apostlarna, från den 12:e versen. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer, och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut av de sjuka på gatan och la dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Alla blev botade. Ja, men det där var ju apostlarna, kanske någon säger. Det är klart att de kunde göra de här grejerna. Ja, men tittar vi på det 8:e kapitlet, så får vi se om Filippus, som var en vanlig kristen. Han var en evangelist visst, men han var inte en apostel. Står det så här i kapitel 8 från vers 5-7. Och det var när Filippus, han hade blivit förskingrad, förföljd, och de hade skingrats ut. Står det: Filippus kom till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Tänk vad bra det är med förföljelse, så folk måste fly och få predika Kristus på andra ställen. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Till under höga skrik får orena andar ut, och många människor och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. Alltså, det här är bara ett par exempel ur den här boken, som är sprängfylld med tecken och under och gärningar som människorna gjorde i Jesu namn och Jesu kraft. Och det här är inte begränsat till de första kristna. Det var inte begränsat till Jesus först. Det var inte begränsat till de första kristna. Utan det är någonting som gäller alla kristna i alla tider. Därför att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Kanske du säger så här: ja, okej, Daniel, det där är sant. Jag har sett det på God Channel. Jag vet att Gud, han botar människor idag. Jag har kanske till och med sett det på något möte. Men jag tror att det gäller bara vissa speciella personer. Inte kan väl jag göra de här sakerna. Inte kan det gälla mig. Men stod det på det här sättet? Stod det att de här tecknen skulle bara följa de här supersmoda predikanterna? Nej, det sa han inte. Jesus sa, eller stod, att tecken ska följa dem som tror detta. Tror vad då? Tror evangelium, helt enkelt. Och jag vill understryka det här med Jesus. Han säger vid ett tillfälle i apostlärningarna, eller Johannes 14. Och det här är ord som är väldigt radikala. Johannes 14 och vers 12. Amen, amen, säger jag er. Eller sannligen, sannligen, säger jag er. Alltså det här är någonting som Jesus verkligen vill inpränta. Det här är sant. Sannligen, sannligen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. För jag går till Fadern. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Alltså när vi verkligen får grepp om vad det är Jesus egentligen säger här, så kommer det att revolutionera våra liv. För vad är det egentligen säger? Jo, att den som tror på honom ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. Och vad vi än ber Fadern om i Jesu namn, det ska han göra. Och det gäller alltså inte bara några speciella superkristna, utan det gäller den som tror på Jesus. Det gäller dig och det gäller mig. Det här kunde bli möjligt därför att, som jag sa tidigare, när Jesus vandrade på jorden, så vandrade han som människa. Han utblottade sig själv. Han utnyttjade inte sin gudomlighet, helt enkelt. Alla tecken och under och allt det här som Jesus gjorde, det gjorde han som människa i den helige andes kraft. Han stod emot synden och frestelsen som människa i den helige andes kraft. Och han gjorde alla tecken och under i den helige andes kraft. Och vi vet att det var inte förrän Jesus hade blivit uppfylld av den helige ande, vid sitt dop, andres utökning, kom tillbaks och kommer till synagogan i Nasaret, och han läser att Herrens ande över mig, till han har smort mig för att predika glädjens budskap för de fångna, frihet för de fångna, syn för de blinda, ja, och alla de här grejerna, och att nådens år ifrån Herren. Vi vet att det var inte förrän Jesus hade gjort detta som han gick ut i sin offentliga tjänst. I Apostlagärningarna 10:38 står att Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, till Gud var med honom. Alltså det Jesus gjorde på jorden, det gjorde han som människa i den heliga andes kraft. Det är därför som man kan säga att den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Därför att jag går till Fadern. Och vad Jesus gjorde när han gick till Fadern, det var att utgjuta den helige ande över oss. Han gav honom till gåva till var och en som tror. Det är därför som vi kan göra samma saker som Jesus. Allt det han gjorde, det gjorde han en helig andes kraft. Och samma ande är utgjuten över oss idag. Och han bor i oss som är kristna. Samma ande som uppväckte Jesus från de döda har tagit sin boning i oss. Samma ande som smorde Jesus från Nasaret vill också smörja oss. Det var därför Jesus sa innan han lämnade Jerusalem att vänta på det som Fadern utlovat. Gå inte ut, utan vänta på det som Fadern utlovat. För Johannes han döpte i vatten, men jag ska om några dagar döpa er i den helige ande och i eld. Det står i vers 8 också att när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det här löftet om att bli uppfylld med kraft från höjden, det gäller alla kristna i alla tider. Det gäller dig och det gäller mig. Vad innebär då det här? Jo, att vi är kallade att göra samma saker som Jesus gjorde. Det är faktiskt vår uppgift som kristna. Och då är frågan, vågar vi tro på det här? Vågar jag tro att det här gäller mig? Vågar vi inse vilka vi är? Alltså att vi är heliga, vi är rättfärdiggjorda. Vad vi har. Vi har fått all den himmelska världens andliga välsignelse. Och vi kallar det att göra. Gå ut och utföra det här uppdraget. Samma gärningar som Jesus gör. Alltså, vågar vi tro på det? Vilka vi är, vad vi har och vad vi kallar att göra i Kristus Jesus. Jag tror inte vi behöver vänta på att det ska komma en stor väckelse, utan vi ska faktiskt vara vakna här och nu. Jesus säger att skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skörden säger att de sänder ut arbetare till sin skörd. Frågan är du och jag beredda att gå ut som arbetare för den här skörden? Jag vet att en sak är helt säker, att när vi som enskilda får tag på den här sanningen och när vi som församling får tag på den här sanningen som jag har talat om idag, jag tror att ingenting kommer att bli så likt, och det finns ingenting faktiskt som kan stoppa oss. Ingenting. Och jag vill avsluta nu idag med, jag tänkte vi skulle sjunga någon mer lovsång. Och vi kan söka Gud tillsammans och söka det här. För att det här med att bli uppfylld av den heliga ande och ta emot andedop, alla de här grejerna, det är ingenting som bara händer en gång, att bli uppfylld av den heliga ande. Det är någonting som Paulus säger, låt er uppfyllas av anden. Vi kan söka Gud tillsammans, söka ett möte med honom. Söka att få mer av honom och få den här kraften från höjden. För det är det vi är beroende av allihopa. I oss själva så kunde vi lika gärna packa ihop och gå hem och dra ihop säcken. Men i Guds kraft så har vi allt. Därför att Jesus har dött och han har uppstått. Och segern är vunnen.